Ja, då har det blivit dags att dra igång den här MSDN TV Live som den här gången kommer handla om SharePoint 2010 och integration med André Henriksson som jobbar som Partner Evangelist Manager på Microsoft. Varsågod André.
Tack och bock. Nu ska vi ta och köra igång. Under den här lilla sessionen så ska vi ta och titta på tre olika saker. Det är Business Connectivity, Service Client, Object Model och REST-stödet som finns i SharePoint. Och integrationen under den här sessionen handlar alltså om att kunna dels integrera data bakifrån in i SharePoint och även att använda SharePoint som en backend för att integrera in i andra typer av applikationer. Vi ska alltså inte blanda oss med BizBox-stöd och ihopkoppling med SharePoint i nuläget. Vi börjar med Business Connectivity Services som egentligen är en vidareutveckling av det som i SharePoint 2007 hette Business Data Catalog. Och anledningen till att den här tjänsten finns överhuvudtaget är egentligen det här. Tittar vi på slutanvändaren, utan den som sitter och använder SharePoint, oavsett om det är en webbportal eller om det är ett internet eller någonting liknande, så har vi inom de flesta organisationer väldigt, väldigt många olika system, vilket innebär att väldigt många olika snittapplikationer och så vidare som används. Många olika system som man ska ha rättigheter till och komma åt, det finns rätt klienter för dem och så vidare då. Det är inte oftast heller helt lätt att få en homogen sökning, det är ett resultatsätt när man söker på saker och ting som baseras på innehållet från alla olika typer av datakällor. Och det här är ju någonting som slutanvändarna önskar i väldigt hög grad. Och frågan är hur kan vi hjälpa till att lösa den delen då? Å andra sidan så har vi en IT-avdelning och en utvecklingsavdelning som har lite andra utmaningar då. Det ena är ju att i takt med att vi skapar helt nya system och så vidare då, så växer ju datamängden naturligtvis hela tiden. Problemet med det här är att det är mer och mer saker och ting som ska underhållas. Allt fler människor frågar efter möjligheten att komma åt data, kunna exportera data ut ur vissa typer av datakällor och så vidare. Allt utifrån att man vill kunna göra rapporter och vad det nu måste vara för någonting. Vidare så har vi problematiken med säkerhet. Vem ska få använda vilket data? Hur vet vi att de har använt det? Och så vidare. Så båda de här delarna försöker vi lösa i ett enda svep med det vi då väljer att kalla för Business Connectivity Services. För slutanvändaren så handlar det alltså om att flytta in externt data in i SharePoint och Office, vilket är familjär gränssnitt i stort sett alla där ute. Och för IT så handlar det egentligen om att kunna centralisera det här datat och styra över det på ett betydligt enklare sätt. För oss som utvecklare så innebär det här också i slutändan ett mervärde utifrån att vi kan återanvända data på ett mycket smidigare sätt då, framförallt via SharePoint i det här läget. Tittar vi då på vad som har hänt. Jag nämnde här att det här är alltså en vidareutveckling av Business Data Catalog från SharePoint 2007. Då handlar det ju väldigt mycket om att nyttja möjligheterna i då Office-klienten och i SharePoint som gränssnitt. Hur kan vi egentligen återanvända det här på ett jätteenkelt sätt utan att landa i en väldigt massa komplex utveckling? Även om så att säga, stödet att utveckla gränssnitt i både SharePoint och Office-klienterna har blivit enklare med tiden, så är det ju bra om vi kan förenkla det ytterligare naturligtvis. Det här innebär naturligtvis då många möjligheter, men det kommer fortfarande vara som så att i väldigt många lägen så kommer vi behöva utveckla specialanpassade lösningar och så vidare. Så man ska se det här som ett första steg egentligen i presentationslaget för att göra det lite enklare. Ytterligare en viktig sak är att jämfört med 2007 när vi lanserade då Business Data Catalog som var egentligen ett sätt att ta in externa datakällor som listor i SharePoint. Och det som hände här var egentligen att vi hade bara ett read-läge. Vi kunde inte skriva tillbaka informationen utan vi kunde bara läsa upp den och exponera den. Vilket förvisso var väldigt bra utifrån att man bara ville kunna komma åt informationen, göra rapporter på det, vad nu må det vara för någonting. Men ska vi verkligen kunna dra nytta av de här gränssnitten och så vidare, så behöver vi en möjlighet att kunna skriva tillbaka informationen ner till ursprungsdatakällan. Oavsett om det är en databas, en webbservice eller någon annan form av komponent som används för att jacka ihop oss med en extern datakälla bakom. Naturligtvis så handlar det väldigt, väldigt mycket av det här om vilka verktyg har vi som utvecklare nu. Så har vi harmoniserat hela utvecklaren har egentligen ett enda verktyg att jobba med. Och det är Studio. Och naturligtvis så ska vi se till att man kan fortsätta att bygga bra klienter som jackar ihop med bakomliggande system då, inifrån Wishy Studio. Tittar vi på SharePoint 2010 nu så har vi egentligen kompletterat verktygslådan i Wishy Studio med en sidoprodukt som är central för oss som utvecklar, och det är då SharePoint Designer som vi kommer att se lite av så småningom. Det är, ska jag vilja säga, i många lägen en bättre klient att jobba med än Wishy Studio. Utifrån att det egentligen är något enklare att jobba med SharePoint Designer i många lägen, och framförallt som business connectivity services än att sitta in i Wishy Studio. Så! Vi hoppar väl rakt in i att börja titta på hur hela tiden här hänger ihop överhuvudtaget. Och vi hoppar ut här och börjar med att titta ner i en liten databas här. Jag har Northwind installerad och här har vi som sagt på de tabeller som finns i Northwind-databasen. Och jag tänkte att vi ska utgå från produkttabellen i det här läget. I tabellen så finns det 77 rader och vi ser som det bör här produktnamn och så vidare. För att kunna jobba då med externa datatyper och så vidare då, och egentligen plocka in de här in i SharePoint. Så jobbar vi med SharePoint Designer som jag har startat upp här. Här ser vi då två befintliga sådana här datatyper som existerar. Och man kan väl säga att en extern content type i det här läget är jämfört med en entitet, ett schema för hur ser den underliggande datakällan ut. Det kan vara en tabelldefinition, det kan vara ett objekt, hur vi nu är att definiera det. Hur kommer vi åt det och så vidare, och vilka typer av operationer kan vi göra på det här datat. Så, det vi börjar med är egentligen skapa då en ny datatyp här. Och som ni ser här så ser jag SharePoint Designer, för er som har tittat på 2007-versionen så ser den här väldigt, väldigt annorlunda ut. Och ja, det här är ett helt annat verktyg, det går inte att jämföra. Har man i 2007-versionen jobbat med SharePoint, försökt jobba med SharePoint Designer och inte tyckte det var speciellt bra, så håller jag fullt med. Men ni får inte baserat på tidigare erfarenheter vissa då 2010-versionen, utan här är ett verktyg som är riktigt, riktigt bra. Då ska vi se. Jag klickade på ny content type i det här läget och det poppar upp ett litet formulär som vi kan börja fylla i. Och det vi ska göra först här är att kallar den här för någonting, så vi kan väl kalla den för product content type. Så där. Och det vi ser här är att jag kopplar den i det här läget då upp mot min lokala SharePoint Foundation server som jag har. Vi får ett versionsnummer på en gång, vilket innebär att när vi går in och uppdaterar det här så kan den här automatiskt räknas upp som version, nästa version och så vidare då. Det innebär att baserat på de här Python så får versionshantering och så vidare. Och det här är ett viktigt steg att titta på, vad ska jag säga, ALM-stödet, Application Lifecycle Management-stödet vi har i SharePoint 2010. Jag tror att det här är två delar. Det ena är ju att jacka in SharePoint-utveckling i det generella applikationslivscykeltänkandet. Det vill säga projektmallar och alltihopa, hela sättet att jobba med SharePoint numera jackar in sin Foundation Server och så vidare precis på samma sätt som om vi skulle skriva en vanlig Windows Forms-applikation eller ASP.NET-applikation eller någonting sånt. Det vill säga att vi kan nyttja då det här med work items och så vidare, testning, allting som finns i Foundation Server. Det andra är livscykeln egentligen på de applikationer som vi jobbar med inuti SharePoint. Det vill säga vi releasar nya versioner av features, solutions, webparts, vad det nu är för någonting som är väldigt upptaget. Bara då content types är en sån här. Då ska vi se. Den stora finessen här är egentligen att när vi jobbar med DTS:en så får vi en enorm fördel utifrån att vi kan redan i deklarationen av en sån här content type specificera hur den här ska mappas mot Office-klienterna. Och primärt då kanske Outlook. Det vill säga, hade jag nu gått mot employees-tabellen eller någonting liknande så hade jag till exempel kunnat mappa det här mot kontakter. Och på det viset peka ut att vilka fält i min content type som kommer från en olika datakälla mappar mot vilka fält på ett kontaktkort i Outlook. Det vill säga, vi får en automatisk generering av en proxy hela vägen ner till Outlook i det här läget för att kunna jobba med informationen, ta den offline in i Outlook och uppdatera den där. synka tillbaka den i tunningen av datorna. Nu kommer jag gå mot produktlistan. Jag väljer generic list i det här läget. Och här då har vi möjligheten att veta om skaren överhuvudtaget gå och plocka ner eller inte. Enable disabled. Jag kan låta den där vara enabled just nu. Och klickar sedan här på möjligheten då att prestera hur den här ser ut. Det vi ser här är att vi kommer in då i ett läge där vi börjar definiera upp hur ser den här content typen ut. Och ni klickar ner här då i databasen så har vi produkttabellen som har då en mängd kolumner i sig. Det jag kommer göra nu är egentligen att jag högerklickar på tabellnamnet. Och här får vi då upp de olika möjligheter vi har till att skapa operationerna på den här entiteten. Det här handlar alltså om när vi definierar en content type att specificera då dels vilka olika element som existerar på objektet men sen även vilka metoder, vilka operationer alltså vi kan göra på den här. Nu tänker jag genomföra alla CRUD-operationer, check par create all operations. Klicka på den. Jag hoppar vidare. Och vi kommer in här då i ett läge där vi kommer att få specificera lite mer information. Det vill säga att det kommer att skapas i det här läget då en create, read item, update, delete och sen en listvariant utifrån att vi ska gå med listan. I nästa steg så får vi specificera, okej, vad ser jag på de här produkterna? Vad är det för typ av info som jag egentligen vill ge upp? Jag behöver inte ta alltihopa. Så vi kan väl ta och plocka bort lite här. Vi gör units on order. Och jag har bra price. Vi tar bort dem där. Så. Här kan vi alltså jobba med, i det här läget, foreign keys och så vidare. Det visar att vi ska bygga upp en entitet som mappar mot andra typer av listor och hela den här delen. Ge på något nytt av produktnamn, pris, om den finns i lager. Och det vi också ser här är att den har tänkt till lite innan. Den ser vad vi har för primary key i tabellen och mappar då på en gång det här så identifierar den och säger att det här borde vara det unika ID så att säga, på den här tabellen. Och då gör jag också på min entitet här till unikt ID. Det vi också ser lite längre ner här är att det finns en egenskap som heter Office Property. Och här har vi då, med tanke på att jag nu valde generic list, inte en möjlighet att mappa det här mot någonting. Annars hade det dykt upp där. Hade jag valt till exempel att mappa det här mot kontakter så hade jag fått de fält som finns på kontaktobjektet i ett V-card-objekt egentligen i Outlook och kunna mappa då last name mot last name eller vad det nu är. Det är bra här.
André?
Ja?
Vi har fått en fråga från Ola. Hon undrar om du kan specificera en SQL-fråga med joins istället för att högerklicka på en tabell. Säg att om du skulle vilja hämta data både från orders och produkter och projicera en ny typ av det.
Inte här. Kan jag inte göra det. Själva referensen är i läget här då att inifrån Wishy Studio så kan vi skapa helt egna entiteter egentligen. Men i just den här lilla wizarden här så kan man inte ställa frågan den andra vägen.
Okej.
Var var vi nu då? Jo, vi kom här nere. Här har vi då en massa information om också vad vi behöver fokusera på för någonting för att se till att det inte sker någonting knasigt egentligen då. Och som vi ser här så har vi lite felmeddelande utifrån att vi måste visa lite information och sånt inuti listan för att få det här att bli smidigt. Produkt-ID, read-only naturligtvis och så vidare. Går vi vidare här, produktnamn. Då kan vi ta den, visa den in i product picker. Här kan vi naturligtvis titta på unit price. Och så ska vi se, den lägger på lite olika information här och grejer. Och sen så pratar den om scale och lite sådana grejer. Egentligen så är det här vi behöver dela igenom. Man kan hoppa förbi varningen och sånt. Eller så ser man till att uppfylla allihopa då. Det som dyker upp i nästa steg här är egentligen då en filtermöjlighet. Här är det mer utifrån sök till viss del. Man kan lägga på olika filters egentligen på olika nivåer och så vidare då. Vad det är för defaultvärden och sånt som man ska kunna köra det här på och så vidare. Det som också är bra i det här läget är att lägga på en limit egentligen. Och en limit, om vi tar så här, lägger på ett filter, skapar ett nytt filter och lägger en limit här. är egentligen då att vi kan sätta var gränsen ska gå någonstans för hur mycket vi ska lyfta upp och hela den här delen, vad vi standardsöker på alla de här delarna. Vi hoppar bort från här, tar bort dem där och klickar på, nu ska vi se, vi tar ett filter, klickar fel, så, default, bort så där. Tyckte jag fyllde i här. Nej, verkligen. Vi sätter rätt. Vi får ta det på ett. Och så kör vi vidare. Så, klart. Lasten är borta. Och det var någonting här som vi ska fylla i nu då. Bara en bråka. Om vi tar bort den. Så. Det vill inte alls släppa igenom mig. Nu ska vi se här. Det är source element discontinued. Det är sådär då. Vi tar med den. Så. Vi har ett filter. Vi tar finish. Och så rasar det till. Vi har länge som vi har fått en content feed som innehåller de här operationerna och så vidare. Okej. Det är första delen. Och då har vi alltså skapat en content feed. Allting ligger i SharePoint Designer och nästa steg för oss i det här läget är egentligen okej. Hur tar vi det här vidare? Jag trycker nu Ctrl S. Nu kommer den att koppla upp sig mot min SharePoint Foundation som ligger lokalt. Sen kommer du prata om Business Data Connectivity Services som är tjänsten som ligger bakom och som ser allt det här. Den kommer att lägga upp den här datatypen globalt sett in i SharePoint Foundation. Det finns inga listor, det finns ingenting som använder den här utdraget, utan nu har jag en datatyp som jag sen kan börja använda in i listan, skapa nya listor av oss. Det jag kan göra nu på en gång är att klicka här uppe i SharePoint Designer för att skapa en liten lista. Kan naturligtvis ange den och så vidare och spesera, men det vi gör nu är att vi går in i min lokala portal och så tar vi browse. Första sidan. Och det jag vill göra nu är egentligen att addera en lista här inifrån. Och det vi ska göra nu är att ta create. Hämta upp en ny lista. Filtrera. Skapa listor. Då skapa en extern lista. Create. Här får vi då specificera vad den här ska heta för någonting. Och den kan vackert heta product. Och så specificerar vi här var den kommer ifrån. Och product content type, väljer den, rasslar till, vi skapar den och så kör vi. Och det som händer nu är att jag får en access denied. Min stora frågan är, okej, varför kan jag inte se den här informationen överhuvudtaget för? Det bara smäller till och ser ingenting. Om vi nu går tillbaka till SharePoint Designer här och tittar lite grann på hur saker och ting är uppsatta här nere då, så kan vi börja med så här. Vi skapar en ny datakälla för att se vilken typ av information som krävs för att koppla upp mot en datakälla. Först spetar vi servernamnet, databasnamnet och sen så landar vi på någonting som är egentligen då hur ska vi koppla upp oss mot datakällan. I min Northwind-kontext som jag mappade upp tidigare så har jag valt att säga att vi kör på den som anropar listan, så att säga, kopplar upp det hela vägen mot databasen. Nu är inte det ett problem egentligen. Det är bara att Business Connectivity Data Services ligger som en liten proxy mellan och säger att ja, men rättigheterna är inte uppsatta korrekt inuti mig. Och det här som finessen kommer till när det gäller vilka som har tillgång att jobba mot underliggande datakällor egentligen. Därför att styrkan med det här sättet att koppla ihop underliggande data är egentligen att vi kan styra rättigheterna inifrån SharePoint och jobba med en enda kopplingssträng ner egentligen mot underliggande datakälla. Det vill säga att man loggar på med samma användare oavsett vem det är som frågar egentligen hela vägen till databasen. Alternativt med det här läget så går man med den personen som är den som anropar hela vägen till databasen och beskär data den vägen. Allt hänger på hur man egentligen vill hantera rättigheterna. Så det som vi måste göra nu för att kunna komma åt den här delen är egentligen att vi måste gå in i SharePoint i management-delen. Och in i centrala administrationen. kopplar upp oss här. Och det vi måste göra då är att kliva in i Managed Service Applications. Ner i Business Data Connectivity Services. Och här dyker då de olika typerna upp då som finns upplagda i min SharePoint Foundation. Går ner i Content Type-delen här för produkten. Och här ser vi då lite information om det här. Det vi behöver göra här nu är att sätta rättigheter på den här. Vem ska kunna få köra det här överhuvudtaget? Och den här informationen lagas då ner i den metadata-storen. Så, vi bara skriver Henriksson som användare. Hämtar den och så vidare. Att ha det internt här. Lägg till mig. Och det som händer nu är att här kan man då börja sätta olika typer av rättigheter på, baserat på vilken användare man är. Man kanske bara ska kunna hämta upp informationen och redigera och så vidare. Nu checkar jag för allihopa här, därför att man konfigurerar den här första gången så behöver man ha en användare som har rättigheter. Man har Flexible Client och så vidare. Så, vi kör så där. Klickar på OK. Och nu ska vi kunna gå tillbaka hit. Jag tar mina products. Jag slår till. Ta en till. Och så ska vi. Kom igen nu. Den släpar lite ofta. Customist. Products. Här. Om vi sparar. Nej. Det är här nu som. Demospöke på gång. Om igen. Spännande. Sätter rättigheterna. Jag finns med. Ja, det är som vanligt. Allt går som det ska. Om vi hoppar tillbaka här. Titta om jag har lyckats. Vi har någonting knasigt här. Går tillbaka. Tar kategorier som också är en tabell som ligger här i. Har de båda delarna. Har exakt samma rättigheter. Samma person har de ihop. Nåväl, vi hoppar tillbaka. Kategorier finns här i också. Man har på exakt samma sätt. Tittar vi på den här så får vi då upp de kategorier som inte är någon databasen. Av någon anledning nu så valde produkterna och strulade rättigheten. Men det går inte vara nere att göra en sådär i alla fall för att få ut informationen. Och det vi kan göra nu naturligtvis. Gå in på en sån här liten item. Ta edit. Upp informationen. Så lägger vi till någon liten information där. Åh, nu börjar det komma in. Verkar som har lite problem med datorn här just nu. Vi ska se. Är den igång? Den är igång. Och en fly då. Samma sak där. Kan ta bort lite testdjupparet här. Så, spara. Det här måste gå bra i alla fall. Okej, jag kunde editera hennes namn i alla fall. Jag vet inte riktigt varför saker och ting skriver den här läget. Nåväl, då kan vi gå ner här till databasen. Vi tittar på NFJ. Hämta ut dem. Till att Nance i det här läget då fick bort R-en. Vi tar en liten, vi kan ta Andrew här. En item. Han heter André egentligen. Okej, vi drar ut här. Vi går ner i. Och vi ser då att den uppdaterade databasen. Där ser vi alltså då hur vi inifrån SharePoint får per automatik kunna skapa det här i ett gränssnitt för att kunna editera alltihop och så vidare. Fullständiga operationer. Har vi listan här så kan man sedan då börja titta på okej, vad vill jag göra för någonting i det här läget då? Ja, jag vill öppna upp den. Sen ska vi plocka ner en SharePoint Workspace. Kan plocka ner den som en lista programmerad ner i Outlook och så vidare då. Så allting sånt finns med i själva listan, automatiskt genererat i praktiken då i det här läget. Så, det var väldigt snabbt hela vägen igenom för att koppla in extern data in i SharePoint. Och det är som sagt var precis det här vi har gjort som vi ser nu. Det börjar längst ner. Jag har haft någon form av datakälla och det här kan vara godtyckligt då. Någon behind the business rekursion kan vara SOP eller något annat PRM-system eller någonting sånt. BTF-tjänster, vanlig databas, vad vi nu väljer att fråga mot. Vi använder Business Data Connectivity-tjänsten som ligger inuti SharePoint Foundation eller SharePoint Server. Vi skapar en extern content type som i sin tur används i en lista. Och när vi använder då en extern content type så skapar vi det som kallas för external list och inte vanliga interna listor eller standard listor. Och i slutändan så kan vi då vi får rättare sagt en färdig proxy ner mot Office-applikationen om vi vill, alternativt så bygger vår egen klient som kopplar upp sig mot det här. Sen har vi verktygen som är då SharePoint Designer och Visual Studio om man nu väljer att göra det. Visual Studio är högintressant utifrån att man vill jobba med kanske inte databaser utan man har ett annat typ av applikation som man behöver prata med och kan då skapa en .NET-komponent istället för att jobba på en databas. Så, extern content type är byggstenen, det centrala navet här. Här har vi egentligen pratat om allt det här nu rakt igenom. Det är ju definitionen, fältmetoder, koppling mot underliggande data. Vi lägger in dem centralt, kan sedan skapa en eller flera listor baserat på det här och sätta rättigheter i den här delen. Och vi kan jobba med data via SharePoint och Visual Studio vidare. Och sen den här kontaktbara överallt som vi vill egentligen. På msdn.se/sharepoint så kommer jag sedan spela in en hel del olika små demos på 10 minuter och en kvart där jag visar hur man till exempel kan använda det här både in i Outlook, Word och Infobox men även i många .NET-applikationer att jobba med det här datat och integrera. Byggstenar, så där gör vi det. Om vi tittar då på den externa listan så har den egentligen i stort sett alla funktioner som man har på en standardlista egentligen då. Det finns några avvikelser som vi kommer till alldeles strax här. Men det går som sagt att sortera, filtrera, gruppera, jobba med alla de här standardbitarna utifrån hur man tittar på listorna och hela den delen. Vi har full CRUD-operations. Del och så vidare. Vi har automatgenerering av formulären för att visa, för att editera, för att skapa nytt och så vidare. Vi kan ta dem offline, antingen in i Outlook och så vidare. Eller så kan vi jobba då med SharePoint Workspace som egentligen är Groove som minst nu 2010-releasen har gjorts om. Och SharePoint Workspace är hyperintressant just när det gäller den här typen av externa datalistor därför att då kan vi plocka ner dem och jobba med dem som vilken typ av listor som helst i offline-läge och uppdatera dem och sedan synka tillbaka till informationen. Man kan jämföra SharePoint Workspace med vad Outlook är för Exchange. Det vill säga vi har en klient mot Exchange och SharePoint Workspace är klienten mot SharePoint i praktiken. Tittar vi då på presentationsdelen då, lite grann kring vad vi har för skillnader på de här externa listorna kontra vanliga listor. Så är det väl kanske på slutet som några bitar som jag för utvecklare tycker är mest intressant. Dels så har vi inga RSS-bit på de här. Vi kan inte exportera ut hela listan till Excel och framförallt så har vi inte ett rätt interface mot de här listorna. Det finns olika typer av förklaringar till varför de här olika inte finns med. Men det är viktigt att veta att har man skapat en extern lista in i SharePoint och hoppas på att till exempel kan använda rätt interface gentemot SharePoint så funkar inte just på de här listorna. Däremot alla andra listor och på de flesta tjänsterna i övrigt som finns in i SharePoint så går det alldeles utmärkt. Så vi ska titta på lite senare. Det handlar ju egentligen om att kunna använda det här på flera olika sätt. Antingen in i standardapplikationer eller listor och så vidare. Då är det part som om du vill göra för någonting. Så, Business Connectivity Services är egentligen ett optimalt sätt att flytta in information in i SharePoint och Office-tjänsterna. Vi har som sagt fullständiga CRUD-operationer hela vägen ner till underliggande datakälla och sen även då online-offline-läge. Lite beroende på vilken typ av applikation som man använder från frontend. Teamet som bygger Business Connectivity Services har en fantastiskt bra blogg med väldigt, väldigt mycket information på. Jag råder er till att besöka den, titta på vad de har för bloggpostning. De har framförallt nu senaste tiden postat en hel del kring hur man bygger .NET Assembly och använder oss med någon liknande datakälla eller kanske en databas. Så om vi tittar på hur det här fallet med det absolut enklaste. Då ska vi se. Då går vi vidare lite till datateknik i övrigt. Generellt sett så har det hänt en hel del inom hur vi kan komma åt data i SharePoint. Vi ska titta på de övre delarna nu, rätt API och klientobjektmodellen. Inte på det som är på serversidan. Där serverobjektmodellen och link to SharePoint är två varianterna då, som existerar. Scenarierna naturligtvis, varför det är intressant med en klient-sidemodell är ju att de vanligaste klienterna som vi har med SharePoint är ju browsern självklart då, och Office-applikationerna och speciellt då med BTF i det här läget. Men väldigt många gånger så vill vi interagera med det här datat i någon form och för att kunna göra det på ett smidigt sätt så vill vi gärna slippa då att specialsy tjänster för att komma åt informationen, vilket egentligen var fallet i 2007. 2007, vanligt webbinterface, var ju standard och man surfade in på en SharePoint-portal. Men vill man komma åt informationen från någon annan typ av datakälla eller en applikation för att komma åt den datakällan, så var det egentligen webbservices som man fick jobba med. Vill man inte jobba med de webbservices som exponerades ut, så var alternativet egentligen på samma server skapa egna BTF-tjänster eller andra typer av webbtjänster som i sin tur använder då serverobjektmodellen för att kommunicera med SharePoint i praktiken. Tittar vi på webbservice-delen 2007 så var det väl ungefär här. Så här är lätt att åstadkomma det man ville. Lite otydligt, lite mökigt att jobba med och så vidare då i praktiken. Då. Det var krångligt att jobba generellt är ju egentligen andemeningen. Det här tog vi till oss inför 2010 därför att det många vill göra är naturligtvis att i SharePoint så finns det oerhört mycket information och data vilket man vill kunna komma åt från andra typer av applikationer primärt egentligen. Då. Och hur skulle vi se till att vi, som vi har gjort inom så många andra områden, det vill säga gränssnitt, så har vi harmoniserat utvecklingen kring med hjälp av SAML egentligen. Och VPF Silverlight bygger på SAML. När det är SAML kan vi göra gränssnitten till två olika typer av klienter. När det gäller nätverkskommunikation så har vi VTF som egentligen oavsett om du vill jobba med remoting eller webbtjänster eller vad det nu är för någonting. Så när du är VTF så kan du kommunicera mellan en klient och en server och så vidare. Så tanken var ju då att oberoende av vilken typ av klient vi jobbar med så vill vi egentligen då i SharePoint 2010 ha en motsvarighet egentligen. Det vill säga, vi lär oss en modell för att kommunicera oavsett om det är en .NET-applikation, en Silverlight-applikation eller någon form av JavaScript-applikation. Det vill säga, vi bygger en webbtjänst som vi jobbar med. Så vill vi kunna kommunicera med SharePoint på exakt samma sätt och koden ska vara, om inte identisk, så väldigt, väldigt snarlik. Allt för att underlätta för dig som utvecklare för att kunna egentligen då jobba med SharePoint. Det som egentligen händer ytan är, om vi tittar då på hur vi kommer åt det här då, så det är att webbtjänsterna som fanns i 2007 finns kvar idag. Det vill säga, har man idag befintliga applikationer som idag ligger på 2007 så funkar de rakt av på 2010. Det har inte förändrat någonting där. Det vill säga, klassiska webbtjänstanprop fungerar fortfarande. Det vi däremot har gjort är egentligen att vi har exponerat ut vad ska vi säga, via VTF nya endpoints på SharePoint-datat egentligen. Och för att kommunicera då med den här VTF-tjänsten så har vi också byggt en objektmodell som man sedan plockar in då i den typen av applikation som man vill jobba med för att kunna komma åt SharePoint. Och det är det som vi kallar då för klient-objektmodell. Hur funkar det här då? Ja, i klientapplikationen så bygger man upp en sekvens med kommandon som man vill göra. Det vill säga att den sitter egentligen inte uppkopplad mot SharePoint hela tiden utan vi bygger en lista med kommandon som vi vill göra. Vi exekverar det och i det läget så anropas klient-DTF-tjänsten som ligger på Kjartum-servern. Det är där vi skickar över XML till den tjänsten. Den hanterar det här, testar det, får en mängd olika resultat och de resultaten skickas sen tillbaks till vår klientapplikation och klientobjektmodellen till att parsa informationen för att göra det lite lättare för oss att hantera det här i nästa steg. Tar vi då .NET, så det man gör egentligen är att starta upp godtycklig .NET-applikation, konsol, VPF, WinForm, vad man nu vill bygga för någon typ av desktop-klient. Vi plockar in två stycken DLL-er, lägger in dem som referenser. Microsoft SharePoint Client och Microsoft SharePoint Client Runtime, de ligger som sagt på, om, som ni ser här under Common File, Microsoft Share Web Server Extensions, bla bla bla. Och när de här två finns som referenser i sin applikation, så är det bara att jobba. Nu får vi feedback ibland att ja, men det är ju jättestort, om vi får 300K och 150K. Ja, fast det är inte mycket om vi jämför då med hela modellen som ligger annars på Kärpa som är på drygt 15 meg. Men visst, det är lite som ska med. Nåväl, för att jobba med det här så ser koden ungefär ut så här. Och det man kan säga kring det här är ju att det ser ju snarlikt ut i andra typer av utveckling som vi har sett på .NET-plattformen egentligen då. Kan jag jämföra till viss del med VCF-tjänster och så vidare. Det vi gör är i alla fall att instansera en kontext som går mot egentligen en site som vi vill jobba med då. Kommer lägga den lokalt här sen. Sen kan vi plocka ut då från kontexten ett webobjekt. Vi kan säga att vi vill hämta ut en lista. Då kan vi hämta den via title i det här läget som ni ser. Vi säger att vi ska ladda den och så vidare. Och egentligen så är det först vid uttrycket då ctx.execute query som den här paketeringen av XML:en sker och Adobe sker över till VCF-tjänsten. Innan det så har vi ingen sån här kommunikation överhuvudtaget med SharePoint i det här läget då. Vilket innebär att skulle vi då, som vi ser här på console brightline-raderna här, ha anropat innan vi har gjort en execute query web.title, så kommer vi få ett felmeddelande därför att vi har inte hämtat ner informationen. Det finns ingenting. Det finns inget instansierat objekt i det här läget och det kommer att smälla till ganska hårt. Och sen så, ja, det vi ser här med klientobjektmodellen är naturligtvis att vi har ju som sagt var objekt att jobba med och de har olika egenskaper som är exponerade på dem som vi kommer åt och så vidare. Som titel, antalet items, en lista och så vidare. Så, om vi bara snabbt ska starta lite Wishes Studio här och kolla. Här tror jag. Vi tar den där. Så ska vi ta. Vi kan bara ta den där.
André?
Ja.
Och du kör RTM-versionen utav Visual Studio.
Yes. Jag kör RTM-versionen faktiskt av både SharePoint och Visual Studio. Allting finns för nedladdning på MSDN.
Super.
Så det är bara att gå ut och hämta grejerna. SharePoint Foundation naturligtvis ligger utanför MSDN och kunna tankas ner också egentligen. Det finns på min blogg bland annat information om vad man kommer åt om grejerna. Som sagt, vad har vi här för någonting då? Ja, väldigt enkel kod. Hämta egentligen en site-kollektion, kreera den, vilken URL har vi till sajten, hämta en webb, titeln på den och så vidare. Och det jag tänkte göra nu är egentligen då att vi hämtar ner ett objekt som är min webbplats egentligen, my site, det är rotwebben som ligger nu på min server. Visa titeln på den och sen så tänker jag då sätta om titeln. Och det som händer då är naturligtvis att den kommer att få det där så småningom. Jag säger uppdatera titeln, det vill säga säger åt sajten att den ska uppdatera sig. Men grejen är den att det är först när vi återigen gör en execute query som anropet kommer att ske över till vår SharePoint-server. Vilket är viktigt att komma ihåg. Att det är så himla lätt att landa i att ja, om jag kör en update här, då är allting hemma. Men det är inte så, tyvärr. Utan vid execute query, det är då som vi har kört igenom igen. Så vi bara klickar igång den här. Kör den. Kopplar upp oss. Ja, var jag någonstans nu? Ja, Henrik. Titeln på den här är Teamfight. Kan jag snabbt hoppa tillbaka. Man får bekräfta att så är fallet. titeln här uppe, Teamsite, på den här. Och vi hoppar vidare på nästa. Nu uppdaterar den titeln, går ut i servern och så vidare. Och så kör vi inte en refresh på den här. Och då ser vi MSDN-TV som var ser ut där vi fick en uppdatering av den här. Sen naturligtvis är det bara gräva sig djupare ner i listor, vad det nu är för någonting vi vill göra. Här kan vi alltså ta oss hela vägen ner till absolut lägsta nivå egentligen. Allting är åtkomligt den här vägen, vilket är väldigt, väldigt mycket lättare naturligtvis då, än om vi hade hållit på och jobbat med de gamla klassiska webbservice-tjänsterna. Det var kort intro till det. Kruxet dock är att när vi jobbar med objektmodellen så bör vi tänka på vilken information vi hämtar ner. Därför att när vi gör en load och inte specificerar vilka egenskaper på den här objekten vi vill ha ner, så kommer den att hämta ner rubb och stubb varenda gång. Som i det här kolläget som jag hade nyss, där jag sa att jag ville egentligen uppdatera titeln då, det vill säga i det här läget. Jag vill skriva ut titeln och sen uppdatera den. I det här läget så hämtar jag ner alla egenskaper som existerar på sajten, vilket är smått onödigt naturligtvis kan man tycka. Det vill säga, jag borde ha skrivit som första raden i det här läget webben och sen använda lite namnuttryck och så vidare för att specificera vad det är för någonting jag vill ha ner. Här kan man också jobba med camel queries och så vidare för att specificera hur data ska se ut när jag vill plocka ner vilka egenskaper och så vidare. Och som sagt, avsluta med en effektiv query. Här ser vi då exempel på en camel query, hur det kan se ut, och det är ju alltså frågespråket för att kunna få ner informationen. Däremot så kan det ju ibland vara lite småböket kan man tycka att behöva jobba med det här. Det vill säga, jag har inga bestående problem, det gör ingenting om jag plockar ner alltihop och så vidare. Men rekommendationen är fortfarande att man ska svepa det här. Det vi då kan göra är att använda då en metod som finns, en statisk metod som heter create all items query, vilket innebär i praktiken då att istället för att splesa vår camel query explicit, så får vi den implicit tillverkad åt oss egentligen, och då kommer den hämta ner rubb och stubb när det går mot en lista och så vidare till exempel. Ja, vi kan göra allt kan man väl säga egentligen via objektmodellen. Vi kan skapa ända uppifrån listor och lägga till fält och hela den vägen ner till att ligga egentligen då på att jobba med vad ska jag säga, de faktiska entiteterna inuti listan i det här läget då egentligen. Okej, vi går över till det som vi har valt att kalla ECMAScript i det här läget, men det här egentligen handlar om är JavaScript. Återigen här så är det en fil då som behöver vara med. Och det är st.js som vi måste addera till det här projektet i det här läget då. Det som är viktigt att komma ihåg här är att den här modellen för ECMAScript och objektmodellen i sig funkar bara om vi bäddar in det här i en webbpart eller i en aspektsida eller någonting som är en del av SharePoint-portalen. Det vill säga, vi kan inte skapa ett nytt ASP.NET-projekt som ligger på en helt annan server och använda objektmodellen för våra. Utan då får vi jobba med rätt API och så vidare för att kunna göra det här på ett smidigt sätt. Finns det bugvisioner och så vidare. Det vill säga, som jag nyss sa, måste vara en del av ramverket. Men det vi kan göra i samband med det här är naturligtvis att lägga till då för att jobba med datat som blir efteråt. Det vill säga, ft.js-filen kommer i praktiken vara vår proxy mot SharePoint för att hämta data. Men sen så jobbar vi med jQuery och eller Ajax-biblioteken för att kunna bygga lite snabbare och enklare gränssnitt egentligen för att jobba med data. Så, då har vi återigen en liten snabb demo i det här läget att titta på. Och det är egentligen att jobba lite med jQuery i det här läget. Det vi behöver göra för att kunna jobba överhuvudtaget med klientobjektmodellen är i det här läget i vårt sidhuvud, deklarera SharePoint Script Link och sen att det är ft.js. Efter det så har vi egentligen då möjligheten att börja jobba direkt med klientobjektmodellen. Och det vi tänker göra i det här läget är egentligen hämta ut lite information ur en lista om hur många items det finns i en lista. Här ser vi då kontextobjekt, Hämta, gör en load och så vidare. Hämta listor. Och sen så får vi jobba asynkront i anropen här. Vi ska skapa delegater och när de är klara så kommer i det här läget då att alert, det löser en pop-up i JavaScript att hoppa upp. Den säger då att fight-listen är och antalet listor på den här fighten är ett visst givet antal. Utan vi kan jobba mot objektmodellen och få ut de här egenskaperna eller värdena på egenskaperna smidigt via metoden. Ja, det är inte krångligare än så egentligen. Och det enda som vi lägger in om vi tittar på våra content på den här sidan är egentligen att vi har en knapp som kommer att exekvera den här JavaScript-metoden när vi vill. Det är den första och jag kan göra så här. Kör här. Och klickar på, nu har jag deployat ut det här redan för att det går lite snabbare. Vi har bara 14 minuter kvar av den här sessionen nämligen. Klickar där, den kör igenom en TMOT här, totalt antal listor i sajten 20 just nu och så vidare. Så, krångligare än så blir det inte att egentligen jobba med den delen. Men det som är lite mer intressant är naturligtvis då att titta på vad kan vi göra i det andra läget då. Jo, vi lägger på lite jQuery. Baka in skriften och de får vi i det här läget naturligtvis lägga till under eller i så att säga vår paketering av vår lösning här som ska paketeras upp. Det vill säga jag har lite olika spreadsheets som jag vill ha med. Jag har jQuery-filerna. Det vi behöver göra i vår JavaScript-sida är egentligen då att det finns att skriftlänkarna finns med här. Vi bakar in den informationen. Och det som händer här är egentligen att vi kickar igång initialize, hämtar egentligen kontexten igen, hämtar webben, hämtar listor, ett asynkront anrop som i sin tur kommer att hoppa ner i success. Ska vi se här. Vid success så anropar vi en metod som heter loadListBox och loadListBox har vi här. Och här kommer vi då med lite jQuery, jag tänker inte gå in på det här men det finns då nämligen ett element inne på vår webbsida. Som heter listbox 1. Som här är sättet jQuery och anropa det. Så går vi ner och tittar. Så har vi då en select. En vanlig klassisk HTML. Listbox 1. Med det namnet på id här. Som då jQuery kommer att jobba mot. Vi sätter en trigger på den. Och säger att. Klickar man på någonting i listboxen. Så anropa on select change eventet. Och sen så har vi egentligen en numerator. Listar upp. Egentligen och lägger till. Alla listor som existerade in i den här listboxen. Och tittar vi vad som händer på en direct change är egentligen att vi återigen då jobbar med jQuery och bygger en tabell då som egentligen bygger på en massa drivtaggar och grejer med lite design på för att visa då listnamn och kategorier och sådana saker som finns egentligen på de här listorna. Så, deployar man upp det där så får vi en sida. Som ser ut så här. Och som vi såg här så var det en tom listbox. När sidan var laddad så kickade den igång då klientobjektmodellen för att anropa SharePoint. Det gick någon halv sekund eller en sekund nästan. Sen kommer de upp hela listan här populerat då. Klickar på kategori så väljer då och spesa då egentligen listnamnet och så vidare hur det ser ut. Och den här according-grejen här är då JavaScript-funktionalitet utifrån jQuery för att egentligen kunna ja, köra de här varianterna lite snyggt animerat och så vidare. Det här är ett exempel på hur vi kan baka in då, kommunikation med SharePoint tillsammans med jQuery och så vidare. För att bygga en renodlad i det här läget då, vad ska jag säga, webbaserad lösning egentligen som jag kan in. Så. Det var den. Slutligen så har vi då Silverlight-objektmodellen som existerar. Och här är skillnaden inte så himla stor i jämförelse med .NET-modellen egentligen då. Vi har återigen två stycken DLL-er som ska bakas in. En som heter Client Silverlight och en som heter Client Silverlight Runtime. De måste vi lägga till som referenser in i vårt Silverlight-projekt. Dock så har vi en enda stor skillnad. Och det är ju att i Silverlight så är vi enkeltrådare. Det vill säga vi kan inte hålla på och skjuta hur vi vill och jobba egentligen. Det innebär att vi måste jobba med callbacks, det vill säga event-trigger som finns ur när vi har laddat data, kickar igång UI-tråden igen, satt upp och ser sig hela den delen. Så, vi ska snabbt titta på hur ett sånt projekt kan se ut. Här. Landar. Där. Så, då ska vi se. Här har vi då en Serialize-applikation. Där jag har lagt till de här referenserna, en Serialize, Client Serialize Runtime. Och vi har då en huvudsida i den här, som ser ut som följer. Vi kan speta en site-url, vi kan speta ett listnamn i det här läget. Och sen så kan vi då skapa en lista baserat på announcement-mallen, efter det listnamn som jag har spetat här ovan då, egentligen. Thumbnailen som det här är vi här nere. Egentligen textbox, en knapp. Och kan naturligtvis jobba med eventhanteringen som vanligt. Vi klickar på knappen så händer det här. Det vill säga, nu ska vi se. Här finns en massa kod egentligen då. Det här kommer jag att gå igenom mycket mer på djupet i alla de här andra små screencasten som kommer spela och lägga ut sen på en demo också. Alltså. Vi fokar inte på det nu. Vi går ner på button click. Det vill säga skapa en klientkontext. Blir någonting fel så säger vi till om det. Sen så bygger vi egentligen upp i det här läget då, information kring den listan som ska skapas i det här läget. Vi skapar ett objekt, vi sätter ett namn, en liten beskrivning. Vi säger vilken mall det här ska baseras på. Och då ser vi direkt här då att vi har fullt stöd egentligen för de olika typer som finns in i SharePoint och så vidare. Här kan vi jacka vidare egentligen. Det jag också har i möjligheten att säga on och off här på quick launch. Ska den dyka upp i sidomenyn så man behöver klicka på list. Biblioteket för att se listan egentligen då. Det vi gör sen är att koppla upp oss mot webbplatsen, det vill säga min sajt just nu mot listen här. Lägga till den här rakt av. Och det vi gör egentligen att lägga till sen en listitem i själva listan när vi har gjort det. Och finansen här är naturligtvis att det här kommer att rulla hela vägen. Vi gör en update när vi skickar in där. Och sen så avslutar vi återigen då med en execute query async. Så jämför oss egentligen med då .NET. Så måste vi då göra det här asynkront. Och sen baserat på om det gick bra eller dåligt så kommer det här läget i praktiken då. Exekvera någon av metoderna och tittar vi här nere då så är antingen skrivit success eller failure baserat på hur det där gick. Det man behöver göra sen är naturligtvis bygga den här, köra den så och sen hoppa in i sin webbplats. Det råkar vara så att jag har lagt till den här webbparten en gång redan, men vi skulle kunna egentligen göra det här. Vi tar sidan. Vi tar ett edit-läge. Så, edit. Kom in den här. Om det är på den gamla. Ja, kör bort den där. Så. Sen så går vi in på share document här. Därför att jag kör. Någonting som är smidigt och bra med SharePoint 2010 är möjligheterna egentligen att enkelt kunna få in Serialize-applikationer. I 2007 så gick det för lite tweakande. Det var inte helt lätt, men det gick i alla fall så småningom. I 2010 har vi fullt stöd och flera av de inbyggda funktionerna som finns i SharePoint är egentligen Serialize-applikationer. Så, det man behöver göra till att börja med är egentligen att på något vis någonstans ta och lägga upp sin SAP-fil. Det vill säga när vi har kompilerat i det här läget. Oj. Och där ska vi ta bort den. Ner här. Hem. SharePoint. Ner i min bin här. Så har jag här nere min SAP-fil. Som egentligen då min binär av hela projektet. Som man kan jobba vidare med egentligen då. Det är Application 2 SAP. Den lägger vi egentligen bara upp här i dokumentfolden. Vi får posta upp den nu, men tänk på att vi redan har postat upp den en gång. Så går vi tillbaka till första sidan. Där är det här läget edit. Och den stora styrkan här är att det är mer wiki-styrk i 2010. Så här kan jag bara klicka och säga här vill vi sätta in en liten webpart. Vi tar insert. Vi tar webpart. Och här under media och content så finns det en färdig civilized webpart. Som jag tänker lägga till. Så jag klickar på att det här borta. Den kommer att toppa upp. Och nu gör jag en liten miss här. Jag ska inte ner med URL:en här länge. Så får vi göra så här. Det är lite jobbigt. Box. Shortcut. Och vi ska se här. Precis så. Det stämmer. Första sidan igen. Editera. Den här. Insert. Part, media, fillite, addera. Klicka in länken till starten, klicka på OK. Den kommer gå iväg och hämta den här, ladda den och så vidare. Och här har vi den. Vi går tillbaka till browse-läge för att kunna egentligen jobba med den. Och, bara en säkerhets skull. Så, browse-läge. Nu kan jag då ha Henrik 1, heter min server. Jag vill skapa en lista som heter en DNTV. Som ska vara då den namnsmen sista. Klicka nu. OK där. Start registration. Started. Success. Och lite tur nu. Om vi klickar på home här. Så dyker MSDNTV-listan upp här. Det vill säga vi ser hur vi nu enkelt kan skapa en helt ny lista med en lista item och så vidare. Då. Från Silvite. Skillnaden på Silvite jämfört med Jaki-delen är att Silvite funkar. Man får konfigurera lite grann utifrån att vi har det här med cross-domain-delarna som sätter lite stopp. Det vill säga, jag kan inte lägga civilized applikation på en annan server och kommunicera tvärs över om vi inte konfigurerar det. Men det är fullt möjligt att göra i alla fall. Det vill säga, en civilized applikation som finns i en helt annan webbapplikation någonstans inom ett företag till exempel kan kommunicera med SharePoint och komma åt informationen jämfört med JavaScript som enbart kan göra det. Om vi kör lokalt in i SharePoint-lokalen. Så, det var den. Sista delen, REST API-er. Och styrkan här är egentligen då möjligheten att via en URL, eller en URI egentligen, kunna genomföra alla operationer mot SharePoint-listor egentligen då. Till vår hjälp så har vi då en webbtjänst som heter leaddata.se som inte egentligen är restfunktionaliteten som finns i utilitet. Och här kan vi då egentligen enkelt via en URL bara skriva leaddata.se, listnamnet, får ut hela listan och så vidare då. Träningsmodul och så vidare. Så, om vi gör så här. Vi går tillbaka till den här sajten. Så här. Bara kör den. Listor.se, då får vi i det här läget upp en lista på alla de listor som existerar på webbplats och så vidare. Skriver jag nu någonting här, vi tar en DNTV. Oj, går ner den. Så får jag upp listan på den, jag får upp de items som finns och så vidare. Och allting vi får tillbaka här, om vi då tittar här, är som sagt XML. Vilket innebär att vill vi så kan vi komma från vilken typ av klient som helst som inte har en aning om vad .NET är, vad klient-objektmodellen är eller någonting sånt och egentligen jobba med XML och kunna parsa den. Skulle kunna vara någon form av Java-klient, POP-klient, whatever som man vill använda för att koppla upp sig. Alla typer av klienter som vill koppla upp sig och hämta ut SharePoint-information kan nu göra det därför att vi exponerar informationen via rätt död fullt ut egentligen. Så! Nu har vi inte speciellt mycket tid kvar. Jag hade tänkt att hinna med och dema. Nu hann inte det. Nu får titta på en screencast av det här så småningom. Och det är egentligen möjligheten att jobba då med det som tidigare, eller det som hade kunnat med Astoria, som fick namnet Audio.net Data Services, som heter VTF Data Service. Och där får vi egentligen möjlighet att kunna koppla upp och så nyttja just de här REST API-erna och då jobba med link mot det här. För det finns nämligen en SharePoint-datakälla som nyttjar då VTF-stödet som finns inuti SharePoint. Så, den hoppar vi över. Slutgiltiga frågor på det här. Annars är min tid ute för idag.
Tack Andrea, jättekul. Och vilken entusiasm jag hade i min röst där. Det var jättebra. Vi har inte fått några speciella frågor. Vi har inte fått några speciella frågor under annat än de som vi har redan tagit upp. Så därför vill jag tacka alla som har varit med och lyssnat och hoppas att ni får en jättetrevlig Valborg och en trevlig helg. Tack och hej!
Tack och hej!